Vi ska läsa vår bibel ifrån andra Korintierbrevet. Det kommer på skärmen, men har man en bibel så slå upp den. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men just nu läser jag mycket i breven. Och då det finns liksom inget eller något som jag följer just nu när jag predikar. Det har varit lite fastetid och så kommer påsken såklart, det följer ju. Men just nu så är jag mera inne i breven och då kommer predikningarna ifrån breven lite då. Förra söndagen i Gimo predikade jag från andra Korintierbrevet. Det gjorde jag ju. Ja, ni som var där, men jag kommer inte ens ihåg vad jag sa. Vad var det? På allvar. Ja, tack. Kliv in i ljuset. Vi ska leva i ljuset. Bra. Bra, det var någon som var där och hörde. Men nu, då var det fjärde kapitlet. Men idag är jag i andra kapitlet från vers 14. Och jag ska alldeles strax läsa det. Det är härligt med gudstjänst när man får sjunga sina favoritsånger. Idag har vi sjungit två av mina favoritsånger. Kan ni gissa vilka de var? Frågesport. Den första är din trofasta kärlek. Det är alltid min favorit. Den kan ni ta varenda söndag. Jag älskar den. Och sen namnet Jesus. Det är två salmer som de är topp fem för mig. Jag vet inte vad som händer. Jag vet att det är gamla. Jag borde vara lite ungdomligare. Men det är gamla sånger. Men det är kraft i de sångerna. Det är liv i de sångerna. Så jag blir glad bara av att sjunga dem. Men nu ska vi läsa. Just det, jag har inte slagit upp än. Nu ska vi snart läsa. Snart kommer vi här. Får vi se. Andra Korintierbrevet 2. Jag tog den bibeln med en liten text idag. Vi får se hur detta ska gå. Och så kommer den där också. Från vers 14. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg. Och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft. Till Guds ära är jag en Kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för den som går förlorade. Av liv till liv för den som räddas. Vem förmår något sådant? Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord. Det var ett nytt ord. Men jag förkunnar det oförfalskas som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst. Nu ber vi. Tack Jesus. Tack för ditt ord idag, Herre. Låt oss förstå det, höra det och förstå vad det betyder i våra liv, Herre. Tack att du vill tala. I Jesu namn. Amen. Den som håller på med parfymer, när jag var typ 18-19 års ålder så var det väldigt viktigt vilken parfym man hade. 17-18-19 år, jag vet inte om det sitter någon i den åldern här. Vad doftar man? Vad luktar man? Vilka parfymsorter har man på sig? Och är man i den branschen så säljer man parfymer utifrån vad du ska göra. Ja, idag vill du vara lite sportig, då har du den här parfymen. Idag ska du gå på fest, då luktar du så här. Och idag så ska du, jag vet inte vad, ut och jaga, då kan du lukta det här. Nej, men man har parfymer på sig. Och är ni bland unga människor, då är det en del. Man kan känna hos en del grabbar. Oj, vad det luktar. Det doftar gott, det är mycket parfymer. Men doften, det sinnet, är otroligt viktigt. För om du kan ha minnen som finns kvar på grund av att du kände dofter i ett visst sammanhang. Så minns du det så väl när du känner den där doften. Då gjorde jag det här. Då var jag på det här. Den där gamla sommarstugan. Den där gamla platsen man besökte. Eller vad som helst. Det doftar på ett visst sätt. Eller hemma hos mormor. Var alltid där och så vidare. Och det är positivt alltså. Det doftar gott. Jag ska gå in i texten snart. Men jag vet att jag ofta tar er med i mina olika stories, men det får vara så. Och en gång i min gymnasietid så sitter jag på en lektion. Det är historia, kommer jag ihåg. Och historieläraren var en gammal man, säkert runt 50 år. Man tyckte de var jättegamla på den tiden. Men han var så gammal ut, ungefär i min ålder var han säkert. Och han hade skjortan lite felknäppt så här. Ni vet, man knäpper två. Det blir snett i skjortan. Han är nästan alltid så. Men väldigt duktig historialärare. Och så sitter jag där. Och av någon anledning, ni som kände mig när jag var ung, så har jag någon form av Tourette ibland. Det bara kommer ut saker i min mun. Det jag tänker måste jag säga. Och jag vet inte varför. Jag har slipat bort det med åren faktiskt. Jag säger inte allt jag tänker. Jag tänker många roliga saker som jag kanske... Ja. I varje fall, då sitter jag där. Och helt plötsligt, ur min mun, jag vet inte varför, så kommer dessa ord. Du luktar, säger jag. Högt i klassrummet. Ni förstår, det blir som vad händer i klassrummet. Du luktar. Och läraren, han blir stel direkt. Jättearg, kommer faran till mig, sitter längst bak. Menar du att jag luktar? Och så, Och så fick jag sitta där för nej, jag vet faktiskt inte ens varför jag sa det. Det bara kom ur min mun de här orden. Jag satt och tänkte på det eller något. Det var verkligen ingen anledning mot läraren, inte mot någon där. Utan jag bara säger ord som jag sitter och tänker på. Du luktar. Ni förstår, om någon säger det till dig så är det inte så jättepositivt, eller hur? Men om man istället säger som Paulus i texten, att vi sprider en väldoft där vi går fram. Då bara, ja men nu, det gillar vi. Det doftar gott när du går fram, kära historialärare. Det skulle ju vara, då skulle han säkert ha tagit det på ett bättre sätt. Men någonstans, dofter spelar roll. Och Kristus här, han ger oss en bild av att där du går fram i hans segertåg, där doftar det gott. Väldoft kommer ur ditt liv. Tänker du att det är så i ditt liv? Kanske. Paulus talar om ett segertåg. Vad betyder det? Han säger så här. Han beskriver för honom en modern företeelse som skedde på den här tiden. Det är för oss är det inte modern, men han beskriver ett segertåg. Och det är någonting som sker i Romarriket på den här tiden när en fältherre eller en general har vunnit seger. Han kämpar för Romarriket då, inte en kristen, utan en general för Romarriket har vunnit en seger över ett visst antal fiender, så får man en segerparad, ett segertåg in i staden. Och man då ska tåga in i Rom, man ska också ha vunnit land för Romarriket. Du ska ha erövrat land och du ska besegra ett visst antal fiender. Du ska vara en tillräckligt bra fältherre eller general. Då kan du få detta segertåg genom stan. Som en parad skulle de gå. Det är den bilden Paulus målar upp här. Och folk kände igen den, vi känner ju inte igen den. Det var inte sån här typer av parader. I Norsjö hade man någon utklädningsparad. Det var inte alls samma sak. Men alla gick där och var utklädda till seriefigurer. Det var roligt. Vi har inga sådana parader här. I varje fall så går de där paraden fram. Och i den här paraden så var man uppdelad i en särskild ordning. Först så kom senatet eller senatorerna eller de ledande i staden invandrande. Sen kom ett gäng trumpetare efter det och blåste och trumpetade och spelade musik. Och så fortsatte paraden in där. Och så kommer ett gäng krigsfångar som hade besegrats. Och så var de som troféer. De fick gå i tåget där. Troféer, de här har vi besegrat, de har vi vunnit. Och så gick de vidare där. Och så kommer ett gäng musiker och så kommer prästerna. Med någon form av rökelsekar. Och så sprider de här karen. Man har tänt rökelse och parfym, alltså någon form av rökelse som luktar gott. Och så sprider det sin doft i hela paradtåget. Ni får börja förstå bilden som Paulus vill måla upp. De går där in och så efter prästerna med rökelsekaren, som de, det är nästan som en ortodox präst här, som de vajar fram och tillbaka och sprider sig loften, så kommer fältherren i en vagn gjord av guld och elfenben dragen av två vita hästar. Och så ropar hela armén efter, kommer hela armén efter och ropar segerramsor. Det här är det Paulus målar upp för församlingen i Korint. Och så säger han att vi är del i Kristi segertåg. Han tar den här bilden som var känd för folk och så talar han om våra liv med Jesus. Han säger Gud vare tack som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Jesus är generalen som har vunnit seger, som marscherar in genom världen och så följer vi honom. Marscherar i hans segertåg genom den här världen, in i det här livet. Genom det här livet. Jag lärde mig spela saxofon en gång i tiden. Det har jag slutat spela. Men jag gick på musikskola. Vad lär man sig den första blåslåten? Det gör man inte längre. Ingen som har spelat saxofon. Jag nötte den där. Oh, when the saints go marching in. Det är alltid den man ska lära sig. Så spelar man där på saxofon och så gick jag runt hemma och lirade. Sen fick jag sluta. Sen tyckte nog alla ledsna. Men det är ju det som är paraden. When the saints go marching in. Är det, heter han, Louis som har skrivit den där. I varje fall, man marscherar fram i hans segertåg. Och då funderar man, vad är det för seger? Varför tågar vi in i seger? Vad är det för seger som Jesus har vunnit? Jag vet att jag hamnar i påsken nu, men det är ju segertermen. När Paulus skriver så är det hela tiden i begrepp av seger, av kamp, av strid. Det finns så många bibeltexter på det. Vi tar fyra av dem nu. Romarbrevet 7. Om ni vill slå upp, annars kommer det här. Romarbrevet 7, 22. Första, jag tar fyra punkter bara snabbt om vilka segrar och vilken seger. Ni har hört de här förut. Men för första, han har besegrat syndens makt. Och då talar Paulus i Romarbrevet om den här kampen mellan köttet och anden och striden inom oss. Och så säger han så här, i min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge. Du ser kampen, stridsterminologin, under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag mig själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Alltså hela tiden, vem ger oss seger? Ja, det är genom Jesus Kristus. Han har besegrat syndens makt. Det finns någon form av kamp i varje kristens liv. På nytt födda livet och tron på Jesus så vandrar man i segertåget med Jesus. Samtidigt finns det någon form av kamp. Vem ska befria oss från denna dödens kropp? Det är ännu en bild. En makaber bild som jag pratade om för predikningar för länge sedan. Men där den som är dömd till döden för att man har dödat någon annan kan få den döde mannens kropp fastsydd på sin egen kropp. Och så, vem ska, det är liksom en sjuk bild som Paulus målar upp. Hur ska jag bli av med den här dödens kropp? Den verkar sitta fast i mig. Det är på grund av synden blir jag inte av med den. Men Gud vare tack. Det finns seger i Jesus Kristus. Synden är besegrad. Den har inte längre makt över oss. En vacker dag så kommer vi dö och lämna den här kroppen. Så behöver man inte kämpa den här kampen längre. Men här på jorden pågår någon form av inre strid. I vårt sinne, i vårt kamp med köttet och anden. Anden är villig, men köttet är svagt. Det är synden. Men då ska du veta hela tiden. Din seger är Jesus. Han har besegrat syndens makt. Så läser man vidare i Romarbrevet så står det. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Om du känner dig fördömd på grund av synd i ditt liv så ska du veta syndens makt är bruten. Han har segrat över den. Och när du ger det till Jesus och blir fri så finns det ingen längre någon fördömelse. Och då kan du vandra med i segertåget. Han har besegrat dödens makt. Första Korintierbrevet 15. Synden är besegrad. Döden. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga kläds i odödlighet, då uppfylls det ord som skriver: döden är uppslugad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss seger, än en gång uttrycker han så här, som ger oss seger genom vår Herre Jesus Kristus. Döden är ju den fiende som vi alla kämpar mot. I onsdags hade vi begravning av Kerstin Andersson och på onsdag ska Göran begravas. Alltså döden är ofrånkomlig. Den drabbar oss alla lika hårt. Men då ska du veta, Gud vare tack. Du kommer att dö fysiskt, men din tro på Jesus kommer att leda dig in i himlen. Därför att himlen är på riktigt. Det är en verklig plats. Döden är bara en övergång från det här livet in i det eviga livet. Det är ingen destination där du ska vara och befinna dig. En övergång in i det eviga livet. Du kommer att vara med Jesus. Därför att han har besegrat dödens makt. Den enda möjligheten att du kan komma in i det eviga livet är på grund av hans seger. Du kan inte med egen kraft förmå dig komma in i himlen. Det är på grund av hans seger och hans död på korset att han har banat väg. Han är en förelöpare, står det. Han har gått före, genom död, in i liv. Död, var är din udd? Död, var är din seger? Den är bruten. Det tredje, varför går vi hans segertåg? Han har också besegrat Satans makt. En verklighet, jag pratade om prövningar för 2 veckor sedan. Jag står i Kolosserbrevet 2:13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Och så står det. Han avväpnade härskarna, det här är alltså andemakter, och makterna. Och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det är hela tiden den här typen av terminologi som Paulus använder i striden som vi har. Han har besegrat makterna och härskarna. Hur står du emot Satans frestelser? Jo, då står det i Efesierbrevet, hämta kraft hos Herren och i hans väldiga styrka. Han har vunnit seger över Satan. När du upplever frestelser, kamp. Kom ihåg, han har triumferat över dem på korset. Han är vår seger. Därför skriver Johannes att han som bor i er är större än den som är i världen. Jesus i er är större än den onde i den här världen. Han är besegrad. Segertåget fortsätter, jag tar en punkt till. Han har också besegrat alla de makter och krafter som försöker skilja oss från Gud. Romarbrevet 8:31. Vi läser. Det är långt. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem anklagar Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som är uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktoffer. Och så kommer orden som alla gillar att citera. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Allt det som försöker skilja dig från din Gud har han besegrat. Vi räknar upp massor med saker här. Allting är besegrat i korset. Därför har vi anledning att vandra i det segertåg som Paulus skriver om. Genom allt detta vinner vi en överväldigande seger. Så nu vet ni om segrarna. Tillbaks till andra Korintierbrevet. Texten igen. Han beskriver den här moderna bilden, för honom modern bild av segertåg. Och så vill han att vår fältherre, vår general Jesus ska leda oss i detta segertåg. Han har vunnit seger över synden, över döden, över Satan och vad som helst som skiljer oss från honom. Och på grund av den, och det är nu texten vänder, och det är nu den hamnar hos dig. Han har liksom lagt grunden i vad Gud har gjort för oss. Han har besegrat synden. Han besegrat döden, han besegrat Satan och allt det som försöker skilja dig från honom. Det är allt han har gjort för oss. Därför kan du vandra i hans segertåg. Och nu vänder bilden och så säger han så här. På grund av det vill jag att ni sprider en god väldoft där ni går fram. För att världen behöver veta om vår segerherre Jesus Kristus. Den andra delen i texten, vers 15-16, stod det där. Vi är en Kristi väldoft inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död och för andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Jag ska förklara det här. Det är inte så lätt att förklara jämt. Eller förstå jämt. Men vi är en Kristi väldoft där vi går fram. Vad betyder det? Prästerna gick genom segertåget, spred sin doft där, sina kryddor och rökelser som luktade. Genom hela paraden drog man fram. Hur man tog emot doften berodde ju på vem man var. Inte på den som sprider doften. Hur det tas emot beror ju på den som möter den som sprider doften. Alltså vem som luktade, använde sin näsa. Det beror på den personen. I den segrande armén i paraden så luktade det gott. Det luktade seger, det luktade liv. Men för de som var krigsfångar, de som var troféer, så luktade det död till död. De visste att efter den här paraden så ska de avrättas. När de går i den här paraden med kedjor, med bojor, känner doften så vet de det är till död för oss. Men alla andra som jublade och sjöng så var det till seger. Hur det tas emot beror ju inte på dig egentligen. Om du sprider en Kristi väldoft och det går fram. Utan beror på den du möter, hur den är eller var den är i livet. Och du möter en på nytt född broder eller syster. Någon som är frälst. Och så är det härligt frälst och tycker om Jesus. Då hoppas jag att du får positiva reaktioner. Åh, vad härligt att träffa en broder, en vän. Om man har rest i världen så kan man ju träffa kristna som man känner. De här är man ju syskon med. Fast man aldrig har träffat dem. Jag vet när vi reste i Indien. En gång var jag där själv utan team. Så reste jag med en liten indier och så reste jag med en stor man från Kongo. Moanda hette han. Vi tre reste ihop i team. Jag hade aldrig träffat varandra innan. Men varje morgon böjde vi knä och bad. Varje dag åkte vi och hade möten. Och så var vi som bröder. Därför att Jesus var liksom vår bror, eller vän, eller frälsare. Förde oss samman. Någonstans vart vi glada över att möta varandra. Så när du möter en kristen broder så känner du, wow, det här är liv, glädje och seger. Men så möter man en som inte har tagit emot Jesus. Eller någon som kanske har avvisat Jesus. Så blir det ju inte till liv och glädje för den personen. Om du har hört evangelium och avvisar honom och säger, ja, men jag vill gå en annan väg. Då blir det ju till död eller faktiskt fördömelse för den personen. Jag säger inte att ni fördömer. Jag säger att personen själv. Jag har pratat med många som säger nej tack. Jag vill inte höra om Jesus. Det är inte jag som dömer ut den. Utan själv går den ju därifrån och förstår. Kanske förstår. Att om man inte tror som Lukas, då är man ju dömd. Och så blir det liksom. Ett av de närmaste minnena jag har av det. Det är faktiskt en nära släkting. Vi sitter i samma bil och pratar om det här. Och så berättar jag om, jag tror att du behöver tro på Jesus Kristus för att bli räddad. Han har ställt massa frågor. Så jag matar inte, jag prackar inte på, utan berättar vad jag tror. Och då blir hans egen slutsats. Då är det ju kört för mig. Om jag inte tar emot Jesus. Inte jag som har lagt domen på honom. Han förstår själv utifrån att jag har förklarat vem Jesus är, vad han har gjort för honom. Då blir det till död. Inte alltid roligt. Men din uppgift, det är inte att liksom att döma eller få människor att känna sig dömda, utan att sprida Kristi väldoft. Och för en del blir det till liv därför att man tar emot Jesus. Jesus säger så här i Johannes 5:24. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från död till liv. Om du bekänner honom som frälsare så är det inte längre en doft av död du känner, utan du känner en doft av liv när du hör namnet Jesus eller sjunger namnet Jesus som vi gjorde idag. Vårt ansvar är att sprida Kristi väldoft där du går fram. Hur det tas emot beror på den som känner doften. Och hur gör man det här då? För en del, pratar man om det här så är det alltid liksom, det måste vara svårt. Det här är ju krångligt. Hur ska jag kunna sprida någon väldoft om Jesus? De kommer tycka att det är konstigt, har du tänkt det någon gång? Om jag pratar om Jesus så kommer de tycka att ja, det är för mycket, det är konstigt. Ja. De tycker redan du är konstig. Förstår du? Så det spelar ingen roll om du sen också råkar nämna något om Jesus. För de vet att du är kristen, de flesta. De vet att du går i furarkyrkan. De tycker det är jättekonstigt. Så om du sen också pratar om Jesus, så de har ju redan den bilden. Så vad gör det? Prata ändå, eller berätta vad du har varit med om. En del kristna de tänker så här, men min tro är privat. De kristna som säger det, ska jag säga, det är liksom en ursäkt för att jag inte orkar bry mig så mycket om en annan människa. Att jag vill berätta. Tron är inte privat. Den är inte privat. Det är din personliga tro på Jesus, men den är inte för att hålla för dig själv. Du ska sprida kristen väldoft, står det. Det går inte att hålla det inom dig. Det du har mött, det du har hört, det du har upplevt från Jesus. Den är till för att delas. En doft som sprider sig. Vem räcker till för det här? Ja, du räcker till, ska jag säga. Det räcker den du är. Där du går fram, där du är på din arbetsplats, på din skola, i samhället, var du än är. Och bär du Jesus med dig. Var ljuset som jag pratade om förra veckan. Och så sprider du det från samma brev. Han har massor med bilder av vilka vi är i Kristus. Ett Kristusbrev, det är en väldoft. Det är ljus. Du kan betyda något för andra runt omkring dig, helt enkelt. När jag blev frälst så var det ju några som faktiskt orkade bry sig så mycket om mig så att de ville berätta om Jesus. Så jag tog det många år till innan jag tog emot Jesus. Men någon hade ju ändå gav mig den tiden och ville berätta om Jesus. Och så spreds det någon doft som gjorde att jag förstod, det här är intressant för mig, men jag var inte beredd att följa Jesus. Har ni hört talas om Edward Kimball? Nej, det förstår jag. Han levde på 1850-talet. Han var skoförsäljare. Han sålde skor alltså. Det var allt han gjorde. Och på sin fritid så var han också i söndagsskolan och undervisade barn. Men Edward Kimball, han hade en ung kille som jobbade med honom på skoaffären. Och han hade så pass mycket nöd för den här killen att han delade evangeliet med den här unga killen på skoaffären. Och han blev frälst. Den kille som blev frälst, han heter D.L. Moody. En del har kört till D.L. Moody. Om man har läst någon form av väckelsehistoria så känner man till D.L. Moody. Stor evangelist, Men det börjar med att en liten skoförsäljare i sitt eget lilla jobb delar evangelium med sin kollega. Och så blir delmodig frälst, läser säkert någon form av teologi, går någon skola och blir en väckelseevangelist som når ungefär 1 miljon människor, beräknar man, har blivit frälsta genom delmodig tjänst. Men det slutar inte där. För sådana här berättelser pågår hela tiden. När någon har gjort någonting så blir det liksom, vet du det, det blir ringar på vattnet. Det fortsätter. Och delmodig, han predikade på något ställe. Och så kommer en engelsman dit som heter F.B. Myers. Han var predikant redan men blev gripen av delmodigs budskap. Och börjar också han resa runt och predika. Och så hamnar han också i USA. Och så hamnar han på ett college. Och där finns en kille som heter Wilbur Chapman. Som blir frälst. Och så börjar han ordna väckelsemöten i KFUM. Man har talat om KFUM, Kristna Föreningen Unga Män. YMCA, om vi tar på engelska, det har man hört sången. KFUM, evangeliska var de verkligen på den tiden. Och där ordnar de möten och han bjuder in en evangelist. Och vad tar man då i KFUM, Kristna Föreningen Unga Män? De håller på med sport mycket. De bjuder in Billy Sunday, en baseballspelare som har blivit frälst. Så gör ju vi med idag. Samma metoder. Har vi någon kändis som har blivit frälst? Har vi någon idrottsman som har blivit frälst? Ta hit dem på ungdomsmöte. Det är så vi tänker. Har vi någon missbrukare som har blivit frälst? Ja, staxet. Vi tar hit dem. Starka vittnesbörd. Billy Sunday tar han dit på de här mötena. Och så börjar Billy Sunday predika. Och så blir det mängder av människor. Det bryter ut en väckelse och mängder av människor kommer till tro på Jesus. Och så bjuder man in i den här väckelserörelsen som då börjar genom Billy Sunday. En annan predikant som heter Mordecai Ham. En evangelist. Mordecai Ham, han har evangelistmöten och så kommer en kille från en bondgård och den här killen heter Billy Frank. Och så känner vi oss, i varje fall vi som är gamla här, vi känner honom som Billy Graham. Och Billy Graham, evangelist, predikade i 55 år ungefär i över 180 länder för miljontals människor. En av de största evangelisterna vi har haft. Och så kan man nog berätta vittnesbörd om alla Billy Grahams möten med människor som har blivit frälsta. Vad jag försöker säga är, det börjar, vi undrar vad ska jag kunna bistå med Jesus? Jag sprider inte så mycket väldoft på min arbetsplats, jag är mest tjurig. Nej, men försök, liksom, du där som Jesu liksom representant. En skoförsäljare pratar med en ung kille i mitten på 1800-talet och så sätter igång en våg. Som leder på olika sätt ända till Billy Graham och in i vår tid. Och jag vet att sådana här berättelser finns i våra liv också. Det börjar ju med någon. Den som bad för mig till frälsning, det var ju en annan kille uppe i Leksand som bad med honom till frälsning. Och sen den kille som bad med honom var ju en annan som bad med. Det är för att det är någon som har varit angelägen nog att berätta om Jesus. Vi går i Jesus segertåg, läste jag. Han har besegrat synden, döden, han besegrar djävulen, han besegrar allt som vill skilja oss från honom. Och så säger han till oss här, idag är det du som går ut och sprider kristen väldoft. Vem klarar av något sånt, säger Paulus. Ja, det är du som klarar av det. Du som går i segertåget, du som går där, sprider denna väldoft där du går fram. Du räcker till, kan jag säga. Det du är och den du har i ditt hjärta, den som bor i dig, är större än den onde i världen, eller den i världen. Du räcker till där du går fram. Sprid Kristi väldoft. Amen. Nu tackar vi Jesus för det här. Tack Herre. Tack Jesus. Tack för den här församlingen Herre. Tack för det här segertåget som vi får vara med i och vi får ta del av Herre. Tack Jesus för att du har vunnit seger och din seger är vår seger Herre. Vi känner oss inte så segrande. Vi känner oss ganska svaga ibland faktiskt Herre. Men vi vet ändå. Det är en verklighet att du har vunnit seger över synden så vi behöver inte sitta fast i den. Du har vunnit seger över döden, vi behöver inte vara rädda för det. Tack Jesus att du har vunnit seger över Satan, vi behöver inte fastna i Satans fällor. Tack Jesus, tack att vi inte heller är åtskilda från dig. Det finns ingen fördömelse, inget som åtskiljer oss från dig Herre. Tack Jesus. Och jag ber för var och en här som är ute på arbetsplatser, på skolor, där man är liksom. Bara få sprida en väldoft av dig Kristus där man går fram. Inte oss själva utan för att du bor i oss Herre. Jag ber Herre när det kommer samtal att vi kan bara öppna vår mun och dela med oss av vad vi sett och hört. Att vi har mött dig Jesus. Tack Herre. Tack Herre att du liksom räknar med oss. Du vill använda oss i detta. Tack Jesus. Vi ber så i Jesu namn. Amen.